Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Jag kommer gående med en matkasse i varje hand. En hund springer fram och börjar skälla mot mig. Jag blir iskall inombords och börjar vifta med mina påsar mot hunden så den ska ge sig iväg. Hunden blir upprörd och börjar bita i mina matkassar och lyckas även nafsa i mina armar. Efter en stund kommer ägaren fram och tar sin hund. Jag står där helt panikslagen men uppfattar ändå vad hon säger med irriterad röst. Min hund är jättesnäll, du borde inte ha viftat med dina matkassar mot henne. Jag stannar där. Det här är ett avsnitt från vår bok och idag kommer vi prata just om hundrädsla. Hej Mervi.
Hej Gunilla och hej till dig som är med oss idag.
Ja, det här är ju ett ämne som är stort men ändå ganska dolt skulle jag säga. Att prata om hundrädsla kanske vi inte får tillfälle att göra förrän det kanske är för sent. Vad tänker du? Mm.
Hundrädsla är någonting som ofta anses som att det är ingenting som är ett problem. Utan det är mera att då får du väl jobba med dig själv. Alltså då får du lösa dina problem. För min hund är ju inte farlig. Mm.
Jag ska ge er som lyssnar ett till exempel på hur det kan bli för en person som är hundrädd. Som hantverkare arbetar jag hemma hos olika människor och det värsta som finns är om de har hund. Det spelar ingen roll om det är en pytteliten hund eller en stor. Jag blir lika rädd. Inte heller om ägarna försäkrar mig om att hunden är snäll. Jag skakar inombords och vågar nästan inte röra mig. Flera som jag har kommit till säger, du måste klappa honom och låta honom hälsa på dig för att han ska sluta skälla. Jag har helt plötsligt fått ansvaret för att få hunden att lugna sig. Min rädsla för hundar respekteras inte. Att vara hundrädd är inte accepterat. Det känns som om jag måste tycka om deras hund för att bli accepterad av ägarna. Och det avslutas med att vara hundrädd är inget jag väljer. Det är en hemsk känsla som har begränsat mitt liv en hel del. Ja, jag kan känna igen mig i det här faktiskt. Jag har inte heller hund och just när man kommer till en plats eller ett hem där man får en hel del regler att gör inte si, gör inte så, så kommer hunden inte göra någonting. Och då bara av den instruktionen kan jag känna att tänk om jag gör fel.
Mm, precis, istället för att ta bort ansvaret för den personen som finns där. Och det är ju genom att man tar bort hunden eller kopplar hunden. Mm. Men då är ju många hundägare som, nej men det går inte för då blir min hund irriterad och då blir den värre och så vidare. Och då finns det ett stort problem under ytan. Sen är det viktigt också att veta att även de här hundarna som är snälla hundar om man säger och inte har aggressivitet i sig, vilket är vanligt, det spelar ingen roll för att är man hundrädd så är man rädd för själva arten hund. Mm. Och då spelar det ingen roll om den är snäll eller inte. Och en väldigt vänlig hund kan bli extra spänd om den känner att personen som den möter är orolig. Då kan hunden bli lite mer osäker på den människan.
Ja, om vi skulle ta det där, för vad är det hunden tar det på att man är hundrädd? För jag kan ju tycka att nej men jag gjorde ingenting eller jag satt ju bara där eller jag gick ju bara förbi och ändå så hände det här. Alltså, om vi tar hundens perspektiv, vad är det den känner när den känner att en människa är rädd?
Det är ju våra förändringen i kroppen. Rädsla är ju någonting som man kan dofta sig till. Och rädsla, en hund som möter en människa som visar på rädsla, då vet ju även hundar att en rädd individ kan göra någonting plötsligt. Mm. Så då kan ju hunden bli mer osäker också. Så hundar känner ju på om vi, hur vi mår, om vi är trygga eller om vi är rädda eller om vi är stressade och så vidare. Och rädsla är någonting som man verkligen kan i alla i djurvärlden dofta sig till. Så, och det är ju också någonting som vi behöver vara medvetna om, att det kan få en hund att reagera på ett sätt som den inte har reagerat tidigare.
Just det, för jag tänker då att det finns både yttre och inre faktorer som gör att hunden reagerar, och då det här är då hormoner eller dofter som vi utsöndrar som hunden känner, men finns det yttre saker som den ser?
Ja, till exempel så är det vanligt att en hundrädd börjar att stirra på hunden omedvetet. Och det är ju för att man vill ha kontroll på hunden. Man vill ha kontroll på situationen och veta vad kommer det här djuret att göra nu när den är i min närhet. Och det ökar hundens, att det blir som ett hot för hunden. Och där är igen viktigt att ägarna ta bort sin hund så hunden inte behöver vara med om det här, för då skyddar man ju både hunden och människan som är rädd. En annan sak, det är ju att det kan bli väldigt plötsliga rörelser, till exempel kanske personen har fått uppgift att men strunta bara i hunden så kommer den inte att göra någonting, och så kommer ändå hunden fram och kanske lite nyfiket nosar, då kanske det blir en sån här ryck med armen eller någonting, och för en hund kan det bli som en attack, så att en hund kan ju nafsa till där och säga vad gör du liksom. Mm. Så kroppsspråket är ju också någonting, att är vi rädda så är inte vi helt i balans utifrån vad vi gör. Kroppen har ju sitt eget lilla liv. Jag skulle faktiskt vilja säga ett exempel på, jag har ju haft en orm på min baksida, en stor tjock orm. I mina ögon så är det ju som en värsting. I andras ögon kanske den är pytteliten, jag vet inte, men det här var verkligen, och jag blir, hela min kropp blir, för jag tycker inte om ormar och jag är ormrädd. Hela min kropp blir att även fast den var kanske 5 meter ifrån på min altan, så kan jag nästan inte röra mig någonstans. Jag blir jättestel och jag får en sån här blockering i hjärnan över att jag känner att den här ormen finns under min soffa. Jag känner att den finns överallt. Jag vågar nästan inte titta ut genom fönstret. Och ja, det kan kallas för kanske ormfobi. Men jag har inte fobi för övrigt om jag liksom ser en orm, så om det inte är så att den är för nära mig.
Mm, just det.
Så, och då lever det kvar. Så att jag, och min reaktion till mina hundar, jag som jobbar med ledarskap och vill att de ska känna sig trygga, för den låg ju där på altan och hundarna sprang mot gräsmattan. Då blev det så här, bara inte de ser den. Mm. För då kanske de springer dit, och jag visste inte om det var en huggorm eller en snok eller så.
Mm.
Och, så min reaktion blir ju, kom. Jag får sån här panik och de bara, vad är det liksom, och så springer de in och så stänger jag dörren och så andas jag väldigt tungt, därför att jag känner att gud, nu vågar inte jag gå ut på min baksida mer.
Mm. Såklart, och det är ju väldigt naturlig reaktion.
Ja, och det, samma reaktion har människor när det gäller hundar, för att vi ska inte tro att bara för att hundar är gulliga och väldigt, väldigt många människor älskar hundar, att det är någonting som alla älskar eller som alla tycker om att ha nära. Det är därför det är så himla viktigt att vi tar vårt ansvar, att vi inte låter vår hund, som när du började berätta från boken om det här med kassarna, det är alltså en människa som är på väg hem, har varit och handlat, och det kommer en lösspringande hund mot den.
Mm.
Det spelar ingen roll om hunden är snäll eller inte. Det är en ägare som har inte tagit sitt ansvar.
Mm. Mm. Och det finns ju olika områden när de här situationerna uppstår, där vi konfronteras då med de här matkassarna, så är det, eller i skogen för den delen, när man är ute och går och det kommer en lösspringande hund och jag är hundrädd. Det ena, och sen tänker jag också när man är hembjuden till någon som har hund och man sitter ofta och äter eller dricker någonting tillsammans. Och då är ju den här hunden i närheten där också. Och man får instruktioner att gör inga häftiga rörelser. Och jag var med om, vi var nere och besökte släktingar i Tyskland. Och det var en väldigt vakthund som stod och skällde bakom en dörr under en längre stund, och sen så sa han, nu kommer jag släppa ut hunden, men ni sitter ju som vanligt och tittar inte på den. Nej. Och hunden släpptes ut och den sprang runt och liksom skulle nosa av oss då, och vi satt ju där och skulle dricka kaffe, och sen tappade min mamma en kakbit på mattan, och såklart vill ju ta upp den, och hunden är där och nafsar.
Gud, det där är en så vanlig situation. Därför att dels så är det viktigt att tänka att hundar och mat, det är en mer laddad situation. Mm. Och sen en annan sak som jag måste bara lägga till här, det är hundar som lägger sig under bordet när vi ska äta, speciellt om vi har gäster. Mm. För det räcker med att en gäst rör på fötterna lite för mycket, så kan hunden, den kan alltså vara laddad. Mm. Och då kan det vara den vanligtvis goa lilla Bamsehunden som alla älskar normalt. Men det kan vara en hund som säger flocken är förändrad och nu pågår det mat, och det är en laddad situation. Så, och den här situationen att man tappar mat, den är supervanlig. Och det bästa vore att hunden inte var med där. Ja. Att den behöver inte vara med. Och då är det ju så väldigt mycket snurrigheter idag i hunden. Så, ja, men våran hund är våran familjemedlem. Ja, den är en familjemedlem. Den är superviktig, men det är en hund. Mm. Och det betyder att den kommer att reagera och agera på ett annorlunda sätt än om det vore en människa.
Och kanske också därtill då, om det är människor som inte är vana vid hund, så har ju de ett annat mönster och får instruktioner som de inte riktigt kanske har förstått, eller som de gör så gott de kan, och så gör de det ändå på ett märkligt sätt i hundens ögon, och så blir det missförstånd. Så jag måste säga att de där händelserna har präglat mig väldigt mycket, just att jag tycker det är jobbigt när man äter och en hund är i närheten. Jag tycker det är obehagligt faktiskt.
Och det med all rätt, därför att det är där det händer situationer, i matsituationer, vid flockförändringar. Och det är vid när hot, när flocken är hotad av något slag. Det finns vissa speciella situationer där det är skarpt läge. Och en av dem är när vi äter. Mm. Men hunden nafsade din mamma i handen. Mm. Mm, och hur liksom reagerade ägarna?
Nej, det var ju med fy och nej, och den blev ju utvisad igen till det här rummet då, så den fick vara i. Det hände ingenting, mamma fick liksom bara, hon kände ju liksom att det var nära ögat så, men sen var det ju då återigen att gör inte så, att tappar ni någonting så låt det ligga, men det kan man ju inte förvänta sig en gäst, gör ju det per automatik, att vi tappar vi något så tar vi ju upp det så.
Ja, men det går med automatik, ja. Det är verkligen viktigt att tänka att det är så här, oj liksom, ja. Och så är hunden där, en hund är där på ett ögonblick, snabbare än vi är nere med våran hand. Mm. För en hund har ständigt koll, om det är den typen av personer som bara, okej, här ska jag kolla vad det är som eventuellt kan falla ner. Och då tar det som vaktare. Och det som är viktigt att tänka här, att det här problemet med hundar som reagerar så här, det ökar ju om de har ledarskapet i sin flock.
Ja.
Så, men även om de inte har det, så tycker jag att det är jätteschysst mot gästerna att säga, vet ni, vi tar bort hunden under tiden som vi äter. Så får åtminstone gästerna tryggt äta sin mat utan att ha en hund som är spänd runt omkring. Eller en dräglande, stirrande hund, vilket också är väldigt otrevligt. Mm. Så här ska vi ju hjälpa hundar. Jag älskar hundar tillräckligt mycket för att tänka på att vi även behöver visa respekt mot att hunden behöver också förstå att det här är ingenting som den behöver vara med på.
Nej. Och även hur vi kan hjälpa hundrädda, som i det här fallet då min mamma. Så hon har ju varit väldigt tydlig med blandad framgång då, att när hon kommer till olika ställen så hon blev biten när hon var liten också. Så att det hänger ju med, så att hon hade säkert ett hormonpåslag som den här hunden kände av också. Men att hon försöker varje gång säga att jag är rädd för hundar. Och samtidigt så jag märker ju att hon lägger ju väldigt mycket skuld på sig själv, att jag vet att det är ett problem. Det är ju som att man är allergisk och behöver någon annan kost, så ställer man till det. Och så försöker man att ja, men jag kan väl se om jag kanske inte är rädd för just den här hunden. Men jag tycker det borde egentligen vara högre i tak här. Att man, precis som med alla olika behov, att man säga att jag är rädd för hunden och har vi någon lösning på det här? Att mottagaren kan ta det utan att känna att man ska behöva bli tränad.
Ja, precis, det här handlar om så himla mycket. Det är, alltså, om man säger så här, jag är rädd för hundar, då ska vi som hundägare säga, då tar jag ansvaret för min hund. Du behöver inte oroa dig. Den ska inte ens komma fram till dig. Mm. Ja, men tack. Då kan jag slappna av. Och då kan också hunden slappna av, för att den känner att den här hundrädda har slappnat av. Mm. Så att, men det är ju det här när många hundägare börjar träna. Nej, men då ska du få ge min hund en godis och klappa nu hunden. Och du vet, en spänd hand som börjar klappa en hund. Jag ser ju direkt på hundens ögon. Nej, men vänta, rör inte, gå inte in i det här, för hunden säger jag litar inte på dig, för du är spänd och du är orolig, så jag vill inte att du ska röra mig. Så det allra bästa för både hund och hundrädda, det är strunta helt i hunden. Mm. Men hundägaren behöver verkligen se till att hunden inte går fram till den här människan. Den ska känna att den inte har ansvar, den ska inte ens behöva försvara sig eller förklara sig. Mm. För det är inte självklart att alla ska bara acceptera en hund. Men en del människor säger så här, ja, men, nej, men de tycker inte om min hund, så då har vi slutat att bjuda hem dem. Så det är egon som går igång.
Just det.
Så det är egon istället för att se hunden som art.
Mm. Och faktiskt också människans också känslor av tidigare erfarenheter. Så det här handlar inte om den hunden, utan det handlar ju om en rädsla som förmodligen har uppstått av en händelse som ligger kvar. Som för dig med ormen, att man någonstans då känner att jag behöver säkerställa här nu att inte det här händer igen. Och då blir vi nog väldigt kanske svårtolkade i vänners ögon. Men när de här starka krafterna eller känslorna kommer in, då är det ju, det är svårt att vara, vad ska man säga, trevlig kanske, eller vara resonabel. Så jag tror att det här är ju också bra om man kan ta innan man ses. Det var som jag sa när vi började prata, att ibland pratar man om det här när det är över eller när det är för sent. Precis. För att man tänker att det går nog bra, jag ska nog inte behöva riva upp den här stämningen. Man blir lite partydödare.
Ja, men precis, man vill inte vara besvärlig, men det är så viktigt att man vågar säga att sen kan det vara så här också att man är rädd för vissa hundar, och jag menar, respekt och förstå att det finns vissa hundar som signalerar att ja, jag kanske är världens bästa bove här i min egen familj, men du är en främling och dig ska jag checka. Så då kan ju hunden bli mycket skarpare, och så läser personen av det och så känner man att oj, den här hunden litar inte jag på. Det finns ju hundar som till exempel, de släpper in människor och så är de ganska så här okej med det. Men sen räcker det med att någon reser sig och går på toaletten och kommer tillbaka. Då kan hunden stå där och bara, du ska inte komma tillbaka hit. Helt plötsligt så står man, och då kan det uppstå en situation där till och med, som i förra avsnittet vi pratade om farliga hundar, där till och med ägaren säger så här, nej men oj, nu vågar inte jag gå fram till min hund. Och då står den här gästen och kan inte gå förbi. För det är skarpt läge. En hund som står och morrar mot en person som har lämnat flocken, det vill säga matbordet, och kommer tillbaka. Då kan hunden gå över till, går du förbi mig så kommer jag nafsa dig. Nafsa, förbita aggressivt, det är ju inte det vanligaste. Det kan hända. Mm. Men det vanligaste är att hunden gör en snabb sån här
Just det.
Bara jag ska stoppa dig från att återvända, för här är det jag som styr. Mm. Så att det här är saker som jag har varit med om. Jag måste bara berätta, jag gjorde en konsultation, hunden väldigt, jag tänkte så här, men gud, vad, det finns ju inte några, det fanns problem med hunden, men den var väldigt ignorerande mot mig. Så den liksom bara fanns runt omkring där. Och så när vi gjorde olika övningar, praktiska saker och så, så hunden bara, okej, okay, det är okej, okay, och det är okej. Okay, och sen så efter ett tag så gick jag på toan. Och när jag ska gå ut därifrån, då står hunden där i hallen. Och nu har jag då den situationen där jag känner att, okej, okay, nu måste jag vara stark för att familjen ska ha förtroende för mig. Men jag vill inte bli biten. Och då står, och det här är alltså en gullig, ullig hund utifrån liksom ras. Så det är inte någonting som många tänker så här, oh, det där kan vara en farlig hund och så här. Utan det här är, alla hundar kan vara farliga. Men så ja, jag får helt enkelt hämta kraft. Men jag känner att min puls går upp. För jag tänker så här, om jag passerar den här hunden nu. Den här menar allvar. Det här är en toppdag som säger, du är i min flock. Så då ropar jag bara till familjen så här, är det någon som kan kalla på hunden? Och så gör de det och hunden släpper det här för ett ögonblick. Och då passerar jag. Men det var väldigt, väldigt obehagligt. För jag vet att hundar kan på ett ögonblick ändra sin, bara säga, du ska hålla dig på avstånd.
Oh. Vilken bra kommentar. Är någon som kan kalla på hunden? För jag tänkte just, vad säger du i det läget då? Mm. För det var inomhus eller?
Det var inomhus i en trång hall, så jag hade inte något så jag kunde ta space.
Nej. Nej.
Så, och jag, ibland så vissa konsultationer som jag har gjort, då har jag valt att inte gå på toaletten för jag vet att den här hunden kommer att reagera. Ah. För att familjen är inte redo. De tror att när man kommer som dog listener så är man liksom bara någon magisk pinne som säger, nu kommer hunden bara följa din... Nej, nej, nej. Hunden kan ha väldigt starka motfrågor till att jag kommer dit och familjen börjar titta på mig och lyssna på mig.
För det som har hänt när du har varit inne på toaletten, det är att du egentligen gör en ny entré. Eller?
Exakt, exakt. Ja. Jag har lämnat den flocken som hade byggts för ögonblicket. Ja. Och jag har lämnat den och gått iväg själv.
Mm. Och då kommer en ny fråga. Och då, om hunden har fått fel signaler innan, så kan den känna att det här behöver jag ta hand om då.
Det här var en toppdag. Den här hunden, den kunde gå lös ute, den lämnade inte sin flock, den var inte på något sätt problematisk. Deras problem var att den morrade mot främlingar och en del mot familjen också. Men det var liksom som att det bara föll bort lite grann under tiden som vi gjorde konsultation. Så deras problem var väldigt, alltså det var på ett sätt så det är svårt att ändra en familj. Att ändra sitt beteende när det bara handlar om det yttre.
Just det. Mm. Bara en nyfiken fråga. Vad hade du gjort om du hade varit själv med den här hunden? Det kanske inte hade varit så skarpt läge då. Men, eller om de inte hade kunnat. De hade inte hört dig. Du stod där med hunden. Du kommer ut från toaletten. Hur kan du distrahera hunden för att få en sekunds passage där?
Ja, alltså det jag hade gjort är ju att jag hade ju stannat och sen absolut tänkt på att inte ta ögonkontakt. Sen hade jag tränat, eftersom att jag är väldigt tränad på att tänka att nu måste jag ändra att jag blir stark. Och sen så bara, då skulle jag bara gå förbi. Men jag vet att det gör ont att bli biten. Jag vet att det gör ont och jag vill inte bli biten. Jag har ingen magisk trollpinne som säger att hundar blir superbra i min närvaro, utan jag är precis som vem som helst och hunden kan reagera starkare på grund av de signaler som jag sänder. Så att jag hade nog ibland, jag tror att det skulle kunna finnas tillfällen då jag skulle behöva stanna kvar på den platsen en längre stund så hunden släppte.
Ja, för jag tänker på de som lyssnar nu och som skulle eventuellt kunna ha hundrädda eller är hundrädda och råkar ut för en sån situation, ja, på ett kontorshotell eller i skogen eller någonting, kommer fram en hund helt enkelt och blockerar. Mm. Då är det du säger, det absolut viktigaste är att inte ta ögonkontakt.
Ja, ja, precis. Ja. Att helt, och sen jobba med sin egen andning. Och sen känner man att det är okej, då bara passerar man utan någon som helst. För det är ändå så att det är ytterst få hundar som går till nästa steg. Mm. Men det finns hundar som gör det, och de hundarna ska inte vara lösa överhuvudtaget i ett kontorshotell eller så. Eftersom att vi har också, och det är ett annat tema som vi ska ha, och det är ju det här att ha hundar på jobbet eller liksom coronahundar och så. Men jag skulle vilja säga en annan sak som också är väldigt viktig, och det är att när jag utbildar hundägare så är det ju för att de ska växa i hundens ögon som goda ledare. Alltså de ska ta över ansvaret i flocken, och det betyder att man jobbar med signaler. Och då möter jag faktiskt hundägare som, när de gör det, så börjar hunden protestera på ett väldigt obehagligt sätt. Och en som jag tänker på är en hund som så länge ägaren hälsade på hunden direkt efter en återförening och bara, jag är tillbaka nu, jag är tillbaka nu, här får du godis och kastade ut och sådär, så var hunden nöjd. Men när ägaren började, för de hade andra problem som var väldigt, väldigt starka, men när ägaren började strunta i sin hund och väntade med bekräftelse efter en återförening, när de skulle återförenas, då började hunden ställa sig i hallen och morrade till sin ägares del. Så när ägaren kommer hem så kan inte ägaren gå förbi sin hund.
Förrän hunden har fått godis.
Eller? Exakt, exakt. Så den ägaren sa till mig, jag kan inte följa det här för att det har blivit värre. Samma sak till exempel när hunden låg i soffan och om ägaren fick inte röra sig hur den ville, utan då kom det här djupa morret som bara från djupt från magen som säger, du vet var din stol är någonstans. Du går inte förbi här.
Oj, oj, oj. En det vill stor säga hundrädd. Ja, och då är det hundrädsla som vi var inne på förra gången hos husse och matte. Då,
för exakt. Egen. Och det som det handlar om här är att hunden säger, du ska vara min undermedlem. Mm. Och den här hunden var inte den här stressade, oroliga hunden som sa, jag vet inte hur jag ska bete mig och så vidare. Jag vet inte vem som leder, utan den här hunden var en hund som sa, jag vet exakt vad jag gör. Jag vet exakt hur jag ska leda dig. Och du är min baby, punkt slut. Mm. Så problemet som de hade då, det var ju då att när de fick hem gäster, det gick ju inte, för hunden blev väldigt bevakande. Och då behövde de ju lösa upp det när det inte fanns gäster. Mm. Men det gick inte så. Helt ärligt så sa de, vi måste bekräfta. Likaså om vi går förbi soffan så måste vi kasta lite godis på golvet så att hunden inte rusar upp och vill inte nafsa, morra, djupa morrningar.
Mm. Så det du säger egentligen är ju att det kanske jag hade problem med då med den här släktingen i Tyskland där min mamma blev nafsad. Det problemet var egentligen inte bara för att vi var där som gäster, utan det fanns i deras statusförhållande utan gäster.
Ja, det är ju nästan alltid så, som ja. Det är så. En hund som bevakar på det sättet och sen, så absolut, absolut. Mm.
Ja, det är ju en god ledtråd också att börja leta var vi kan hitta lösningar någonstans. Om du är intresserad av detta, du som har lyssnat, så finns det ju mer av de här exemplen och även hur vi kan bemöta det här på ett naturligt sätt för hunden och även för dig som är hundägare i våra onlinekurser också. Spännande. Och har du frågor, du som har lyssnat, eller egna upplevelser, mejla gärna in till oss. Nästa avsnitt kommer vi prata om hund på jobbet bland annat. Eller hur, Mervi? Och ja, även precis. Coronahundar som får lite nya vardagar på grund av omständigheterna.
Ja, både hur vi kan få hunden att känna sig trygg på jobbet, men också gå in lite kanske på det här med hundrädsla. Så om det är någon som inte alls vill ha hunden nära.
Nej, exakt. Och hund på jobbet kan ju vara på kaféer, restauranger, alla möjliga de här offentliga rummen som vi idag stöter på hundar. Och hur vi där kan tänka, vi som äger den här lokalen eller befinner oss i den här lokalen, både med hund och när vi stöter på hund. Det tänkte vi prata om bland annat. Så har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig. Och tack till dig som har lyssnat, så säger vi hej då.
Tack så mycket, hej då.
Hej då. Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.